441 spelade matcher är rekordet för en spelare i Allsvenskan i fotboll om man också räknar in SM-slutspelet som fanns på 80-talet. Målvakten Sven Andersson är rekordmannen. Han som inledde sin allsvenska karriär i Örgryte och avslutade den i Helsingborg.
Mm. Och man kan ju gilla smeknamn. Han kallas väl för San Siro-Sven, va? Ja. Men, jo, men det var en bragdinsats. Han räddade straff sent mot Inter eller någonting sånt.
Ja,
där,
precis. Han räddade Alvaro Recoba straff där på San Siro. Så att Helsingborg slog ut Inter och gick till Champions League.
Ja, det var stort och är stort.
Men den här kommande säsongen så kan vi få en ny rekordman. Då kan Andersson, San Siro-Sven passeras av Halmstadbacken Andreas Johansson. Det krävs bara 14 allsvenska matcher för att han ska bli den nya rekordmannen.
Lirar han fortfarande?
Ja, tidigare Norrköping också.
Otroligt. Mer fotboll och rekord, men här av det mindre smickrande slaget får man säga. 4-4-1 var spelsystemet som colombianen Gerardo Bedoyas lagkamrater ofta tvingade spela, eftersom Bedoya är världens mest utvisade spelare genom tiderna under karriären. 46 röda kort.
Landslagsdebutant nummer 441 i svensk fotboll var Gunnar Olsson. Det var hans riktiga namn. Efter VM 58 bytte han sen officiellt till Gunnar Gren, något han ju kallats redan dessförinnan. Att han officiellt äntligen bytte namn där har berott på att ett av hans barn kom hem och sa: "Jag blev inte insläppt första skoldagen för alla trodde att jag hette Gren."
Gunnar Gren från Göteborg. Håller vi oss kvar i närområdet så kan vi ju hamna här. Skickar man ett brev på traditionellt sätt till postnummer 441 så hamnar man i Alingsås nämligen.
Världens snabbaste Karlsson.
Jaha.
Därifrån kom ju nämligen Alingsås sprinten Peter Karlsson. Aha. Som tävlade för Alingsås IF och hade det svenska rekordet på 100 meter i 27 år. Fram till att det slogs i somras 2023 av Henrik Larsson från IF Göta, Karlstad.
Jaha, då blir väl han världens snabbaste Larsson då?
Ja, det lär han vara.
Antar jag, ja. Jag tänkte annars på Alingsås handbollsklubb faktiskt, som blivit svenska mästare ju 2 gånger på herrsidan och nådde kvartsfinal förra säsongen.
441 matcher i elitserien i ishockey, nuvarande SHL, gjorde Niklas Sundström samtliga för Modo, där han var en av guldmakarna när det senaste SM-guldet i Örnsköldsviksklubbens historia kom 2007. Annars hade ju Susse, som han kallas, 10 fina år i NHL, inte minst i New York Rangers.
Mm. Veckans Vasaloppet nu, ja. Med 10 dagar till det 100:e loppet. 441 som i 4 timmar och 41 minuter. Det blev polskan Justyna Kowalczyks segertid när hon vann Vasaloppet 2015. Kowalczyk som ju också blev dubbel världsmästare och olympisk mästare.
Annars är ju rekordet på damsidan på 3 timmar och 50 minuter.
Det har vi passerat.
Riktigt så långt ska kanske inte den här utgåvan av Sporthuset bli.
Avsnitt 441 nämligen.
Med Tommy Åström
och Lasse Granqvist.
Sara Sjöström, en av de största i den svenska idrottshistorien. Här med sitt 14:e VM-guld i simning när det gäller långbana. Totalt 23 medaljer, vilket saknar motsvarighet i VM-historien i världen vad gäller simning.
Mm. Härligt att höra Magnus Wahlman också. Jobbar ju med Anna-Karin Kammerling och Radiosportens kommentering med dessa båda är häftig. Men Sara Sjöströms prestation återigen på en nivå som gör att vi faktiskt måste börja slå lite grann i böckerna för att sätta in i det idrottshistoriska perspektiv som det förtjänar. Vi börjar närma oss någonting som inte har hänt förut, som därmed saknar motstycke och är unikt.
Och jag och Wahlman, vi slog i böckerna faktiskt innan den här inspelningen.
Jaha.
Och letade efter vilka har egentligen tagit OS-guld i simning. Vi kan ta dem en kort stund, alltså svenskar. Vi ska få en till gäst apropå Paris-OS lite senare här. Andreas Almgren är på väg hit. Återkommande panelpratare i Sporthuset. Han laddar också för det, många laddar inför det. Men simningen, precis som friidrotten, har ju varit med på alla olympiska spel sedan 1896. Så det är liksom de olympiska huvudidrotterna på sommarsidan. Och hon har ju tagit 4 OS-medaljer i sin karriär, varav 1 guld.
Ja, det är därför, hennes insats till OS här i sommar blir så speciell. Va? Hon satsar ju uppenbarligen bara på 50 fritt. Va? Där det är absolut otroligt smetfört. Tuffast konkurrens. Ja. Alltså, det är ju knappt som får plats där. Och det är klart får. Men alltså, där satsar hon på att dyka upp. Så att det sätter ju en fruktansvärd press på henne faktiskt. Men ja. Nu ska vi glädjas åt de här gulden.
Ja, ja nej, men det du säger med 50 fritt, det säger rätt mycket det du säger. Nämligen att det är hårt konkurrensutsatt. Och Sverige har alltså aldrig vunnit ett olympiskt guld i en kort fristilsdistans. Inte sedan 1896. Inte en enda gång.
Nej, det är dags nu då kanske.
Ja, men det visar också att det kanske på ett sätt är det tuffaste. Sara Sjöström har blivit olympisk mästare. Lars Frölander, Bengt Barons, Per Arvidsson, Gunnar Larsson.
Fjäril va? Ja, Gunnar Larsson medley. Ja, oj, de är tusendelarna. Och Strömmers kommentering. 72 i München.
Och sen när vi går tillbaka till 20-talet var det Arne Borg och Håkan Malmroth.
Ja, det Arne Borg har jag...
Håkan Malmroth har du lite sämre koll på.
Sämre koll på Malmroth, men grattis säger vi även där. Sen ska vi säga det när vi hyllar Anna-Karin Kammerling. När du nämner Gunnar Larsson ska vi också säga att han hade ju decennier av framgångsrikt expertskap med radiosporten.
Men 7 svenskar, det är ju rätt liten då, som har tagit OS-guld i simning. Och Sara är ju där hon saknar motsvarighet i simningsvärlden genom alla tider. Det är att vara i världstopp i 15 år. Det har aldrig hänt i simningens historia. Hon fick sitt stora genombrott, alltså när VM vann hon 2009 och nu vinner hon VM 2024. 15 år senare! Det är ju det som är så... Och det finns ju egentligen inte att man kan bli bättre när man är 30. Att bli bättre på en explosiv distans. Även om hon har gjort så då att hon har ändrat på träningen och plockat bort kvantitetsträning och lite mer explosiv träning. Men ändå att man blir bättre och bättre som 30-åring, det är ju unheard of.
Ja, som vi nämnde, det saknar motstycke. Vi börjar prata om unikitet. Och då är vi på en extremt hög nivå. En extremt hög nivå. Och då kommer vi snart sitta och jämföra, när vi pratar om den största svenska idrottaren genom alla tider, så kommer vi snart sitta och jämföra olika idrotter, olika prestationer, olika väderlägen, olika med- och motvindssituationer.
Vi kommer snacka Sörenstam, vi kommer snacka Klyft, vi kommer snacka Björn Borg, Ingmar Stenmark,
Jan-Ove Waldner, för jag tror att
Ingmar Johansson.
Här måste vi faktiskt slå samman män och kvinnor. Och debatten kommer att bli spänstig. Jag ser fram emot den.
Ja, och vi ser framåt OS. Och jag tänkte på det här med Sverige tog silver på 4x100 lagkappen i medley. Riktigt bra lopp, inte så långt från Australien som vann guldet. Och då vaskar de om lite i laget här för att maximera. Det visade sig vara väldigt bra utdelning. Man tog inte Sara Sjöström på frisimmet på 100 meter. Utan hon fick flyttas till fjärilsimmet och gjorde det så bra. Och då tänkte man ju lite sådär, det var Michelle Kullman som simmade avslutande frisimmet.
Det var hon som dök upp i en intervju med Radiosporten som jag hörde, jag vaknade till den här, det skrällde igång klockraden tid på morgonen. Du hade ju ledningen då, så vi kunde liksom försvara så att det inte lyckades försvara den där ledningen då. De tog ju silver där. Ja. Men det var ju en vass prestation ändå.
Ja, och framförallt av Sara på 100 fjäril, hennes gamla OS-gulddistans som hon har släppt eftersom hon kör de här kortare.
Men hon ska ha det här, hon ska simma den där i samma i OS väl? Hon tar väl fjärilsimmet i lagkappen?
Det vet jag inte om de lägger upp laget då.
Nej,
men lagkappen...
Kanske, nej, de vaskar om.
Ja, men lagkappen blir ju intressant. Men det är ju så att en av hennes OS-gulddistanser nu på VM finns ju inte med på OS. Alltså 50 fjäril simmar man ju inte på OS. Och därför blir det ju bara 50 fritt kvar av det hon gjorde på VM nu individuellt. Men efter att ha sett det här loppet så undrar man ju, skulle det inte kunna ändå fundera lite på att addera 100 fjäril också? För så bra som det där såg ut, även om hon då egentligen har släppt distansen, så undrar om man ska liten sådär teaser att det skulle kunna hända.
Sporthuset 441.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ja, men när som helst så knackar nog Andreas Almgren på dörren här nu, sporthusetdörren här på Clarion Sign på Norra Bantorget. Det kan vara så nu att han och hotelldirektör David Wiklund sitter nere i restaurangen och drar ut på tiden därför att de moffar i sig en sån där löjromsemla som är lite av hotellets specialitet den här tiden på året. Jag tror det är sista veckan nu för den här löjromsemlan om man ska hinna få i sig en sån där.
Det vore en överraskning att se Andreas Almgren sitta och moffa i sin semla i och för sig oavsett vad det är på den, kan jag säga. Han kan överraska. Han moffar ju.
Ja, den är du värd, tycker jag att Wiklund kan säga till
honom. Ja, det kan han verkligen göra. Och han, vi har ju varit med att han är hamburgerexpert.
Ja.
Men han käkar ju gott.
Apropå världsstjärnor och världsidrott, ishockey, mäktiga saker som händer i NHL-hockeyn också.
Fin passning och så Zibanejad, han kvitterar! Mika Zibanejad! Och det är 5-5!
Nej, men de spelar ju på MetLife Stadium, det är ju alltså i New Jersey, va? Utomhusmatch, derby mot Islanders. Och Mika Zibanejad dök upp som målskytt, och det kan vi tycka inte så märkvärdigt. Men Islanders ledde rätt stort och de började en upphämtning, och när det var lite kvar och framförallt en ännu mindre vinkel, då drog han in 5-5 och orsakade ju Rangers eufori på arenan. Och de kom dessutom, det blev förlängning, och vinna där, bara några sekunder in i förlängningen, Temi Panarin, eller Artjom Panarin kanske man ska säga, lyckades få in både sig och pucken, och målvakt och målbur for iväg och allt vad det var, men mål blev det. Men en häftig upplevelse, menar ju Mika Zibanejad på efteråt, att ha fått spela inför så mycket folk. 80 000. Mm. Det är häftigt. Det är häftigt. Men det största annars från Nordamerika, det var det som utspelade sig i Pittsburgh.
Just det.
Exakt. Pittsburgh, där Jaromir Jagrs tröja gick upp i taket. Och jag måste säga, ceremonin är 47 minuter lång, finns på YouTube. De är så vansinnigt bra på det här.
Vi lägger ut länken
amerikanerna
på våra sociala medier.
Ja, gör det. Alltså Jaromir Jagr kom över som första europé i Pittsburgh Penguins lag 1990-91 den säsongen. Har blivit Stanley Cup-mästare bland det första som hände. Stanley Cup-mästare 91 och 92, så han två ringar. Han har blivit, det har ju inte med Pittsburgh att göra, men ändå. Han har vunnit olympisk guld för Tjeckien 1998. Ja. Jagr har dubbla VM-guld 2005 och 2010 för Tjeckien. Så han har ju varit med liksom och vunnit. Han lirar ju fortfarande.
Han var ju med också i Tjeckoslovakien redan VM 1990. Då det fortfarande var Tjeckoslovakien.
Då var det fortfarande Tjeckoslovakien.
Ja, och han är fortfarande aktiv, ja, trots att han var med i VM 1990.
Exakt, han är fortfarande aktiv. Du säger en viktig sak där. Han är ju över 50, ja, och lirar med den klubben han äger, Kladno. Det var ju där karriären startade. Och det där är ett bekymmer. För ska du få hedersbetyg, exempelvis tröjan hissad, eller om du ska bli invald i Hockey Hall of Fame, så måste du ha slutat.
Men sluta någon gång då, tänker de i NHL.
Ja. Och Hall of Fame har dessutom regelverket i Toronto där borta att du måste ha hållit uppe karriären i 3 år för att bli aktuell och bli invald. Så han får ju vänta. Men i Pittsburgh sa de, nej, det går inte längre. Så då körde de.
Ladies and gentlemen, please help me welcome back Jaromir Jagr.
Jag tror att det till och med var på dagen 1 år efter att hans far gått bort, så var den här ceremonin. Mamman är där, mamma Anna, hans flickvän är där också, i ung ålder för övrigt, vilket han skämtade om på snacket också. Sa det att hon är så ung så hon har inte en aning om att jag lirar här. Det var lite kul. Men de drar ju in den ena efter den andra, följt av den tredje och den fjärde, bara av legendarer. De är så otroligt bra på att uppskatta de som har gjort en stark insats. Och man kan säga om Jaromir Jagr att han är bryggan mellan två eror i Pittsburgh Penguins. Mario Lemieux och Sidney Crosby.
Thank you guys, thank you very much. I gotta say, what a weekend so far. That's beautiful so far. I had a practice with the team. I was pretty good, let me tell you, I was pretty good. I had a dinner with the boys. Thank you guys. Today, all the highlights, videos, goals, even the hair. Great memories. So, good night. Enjoy the game, and I love you. I thank you guys, everybody.
Öppet hus i sporthuset.
Varje vecka. Härligt bidrag från er där ute till sporthuset när det gäller idéer, tankar, impulser, introinskick. Andy Törnqvist, Rickard Ljung, Martin Paulsson, Mikael Häggström, Mikael Larsson, Håkan Ottosson och kontot på Twitter X som heter Slutspelat nådde fram till vår programstart här. Vi finns ju också på Facebook och Instagram. Och ja, en sak som det bubblade en del kring, framförallt förra veckan, det klaffade inte riktigt då med vår inspelningsdag, så vi tog inte upp det då.
Vad handlar det om?
Ja, men det handlar om Torns IF.
Ja, ja.
Som,
ja, det är ju en grej.
Finns i Söderettan.
De följer jag på Twitter. De
har, ja, ganska, det är lite kul. Grann det handlar om här ju.
Ja, det är inte så lite heller. Men det är de har ett ganska kul Twitterkonto faktiskt.
Och Lars skrev så här: ni måste ta upp Svenska fotbollförbundets behandling av Torns IF i Söderettan. En skämtsam tweet som riktar kritik mot förbundet och ettan, alltså elitettan då, leder till hot från förbund och ledning. Ett försök att förtrycka kritik och klubbarnas yttrandefrihet. I Sverige är ju klubbarna sina medlemmar. I förlängningen blir detta ett försök från Svenska fotbollförbundet att förtrycka medlemmarna och medlemsdemokratin i Sverige. Torns IF hotas nämligen med att bli av med stora delar av sina intäkter nu om de inte genast ber om ursäkt och tar bort sin kritik. Och så skriver Lars här, det är alltså Reinfeldts åsikt. Han syftar på Fredrik Reinfeldt, ordförande i Svenska fotbollförbundet, som ska gälla som lag inom den svenska fotbollen.
Mm. Vad det handlar om, själva den här tweeten eller vad det heter på Twitter numera, på X, det är alltså en Torns IF lägger ut en bild på förbundsordförande Fredrik Reinfeldt där man har målat honom i clownmaskfärger, alltså med röd näsa och så här röd mun, så där liksom så. Så den är ju helt klart manipulerad och framställd. Men sakfrågan är att Torns IF undrar, vad håller ni på med på förbundskansliet i Solna? Var är vårt spelschema?
Det låg ett allvar bakom också.
Verkligen, och sakfrågan är ju alldeles korrekt. Varför skickar ni inte ut spelschema? Det här kommer ju liksom runt 9-10 januari. Då är det väl rätt kul att veta när man ska lira liksom. Så att, vad håller ni på med så här typ? Sen kan man diskutera hur kul det är att göra Fredrik Reinfeldt och framställa honom i en clownmask, men alla bonör, ja, liksom det. Men grejen är ju så här, Svenska fotbollförbundet har ett ansvar att lägga serien för elitettan och tala om för klubbarna när de lirar, självklart. Men det som sen händer är noll ansvar för Svenska fotbollförbundet, därför att det är elitettans egen organisation. De har en intresseförening och deras ordförande Johan Englund, av skäl jag inte förstår, men ändå, han går i spinn till följd av detta.
Det var han som hotade med de här grejerna.
Det var han som kom. Deras egen intresseorganisations ordförande kontaktar Torns IFs ordförande. Johan Englund kontaktar Torns IFs ordförande och säger att de som håller på att arbeta på Twitterkontot ska bort. Och,
de måste avskedas omedelbart.
Ja, och det som är med en intresseorganisation, det är att de drar ju in pengar förhoppningsvis. Gemensam sponsoravtal eller att de liksom har samarbeten som gör att de får instålar. Och där delas ju det ut sen bland klubbarna. Och mycket riktigt så kan ju elitledarens intresseorganisation då säga att ni har inte skött det, ni missköter det, ni får inte pengar. Men inte till följd av detta. Det är ju rena dumheterna, va? Så att det elitettan ska kritiseras för, det är ju dess ordförandes agerande. Och det är ju klubbarna själva som ska göra det. Fredrik Reinfeldt har absolut ingenting med detta att göra.
Jo, fast det är han som är avbildad.
Mer än att han har blivit avbildad som en clown.
Ja, och då undrar man ju.
Men fotbollförbundet har ju ingenting med det att göra. Det är elitettans egen organisation.
Ja, men man undrar vad han har för agenda, elitettans ordförande.
Jag har ingen aning.
Att han då plötsligt, alltså, går bananas.
Jag har ingen
över det här.
Det är ju inte, han är ju någon företagsmänniska så här. Var det dugligt framgångsrikt? Så att, jag vet inte, han kanske vill ha karriär inom fotbollförbundet och tänker att valberedningen kommer tycka mycket bättre om mig om jag inte vill se
om jag skyddar Reinfeldt
som clown. Men ja, precis. Svenska fotbollförbundet är en sak, elitettans organisation en helt annan.
Men det som kan vara lite kämpigt för Svenska fotbollförbundet, jag såg att Olof Lund skrev om det också, det är att Fredrik Reinfeldt, han får ju nästan vad det än handlar om så skickas det giftpilar mot honom. Och det kan ju till slut bli besvärligt. Ja, men för han är ju gammal politiker, man kan ha olika politiska synpunkter. Ja. Och att det till slut blir en belastning.
Ja, det kan det ju vara. Och det avgörs ju av fotbollsrörelsen. Han valdes med viss marginal mot Lars-Christer Olsson. Medlemmarna, den representativa demokratin som gäller i svensk idrott, är det som väljer Reinfeldt eller någon annan.
Besök i sporthuset.
Ja, det blir bra det, Andreas, eller?
Det här är alldeles utmärkt.
Ja, du sitter på kungastolen känns det som. Precis. Ja.
Det är ju inte det här trärummet som det var senast. Jag var här på Clarion Sign.
Ja, just i sviten.
Ja, skönt att vara tillbaka.
Ja, närmare oss tvåsiffrigt kanske när det gäller besök från den här personen som du får. För de som inte har upplevt Andreas tidigare, presentera Lasse.
Nej, men jag har svensk friidrott framför mig här. Rekordkross av Almgren, kände mig stark, står det. Det är väl efter halvmaratonnoteringen där det alltså noterades för nytt svenskt rekord. Och framförallt var det ju näst bäst i Europa genom tiderna, var det så?
Jo, precis.
Näst bäst i Europa genom tiderna.
Ta in det, ta in det bara.
Det är ju stort.
Ja, det man kan ju ta också är ju då näst bäst icke-afrikansk födda någonsin. Mm. Jag tar in det.
Ja, verkligen, verkligen.
Välkommen till ditt sjätte år i sporthuset.
Tack så mycket.
För första gången du var med, det var i Varberg, sommaren 2019. Och då var vi mitt inne i den period som hade varit så svår för dig, kan man säga, med flera brutala skadeår. Och du var inte alls talk of the day inom svensk friidrott, men du var med i sporthuset då. Vi hade Westin Hafsteinsson med mera i den där. Var du med och kälkbombade dart faktiskt?
Ja, det stämmer nog.
Ja.
It's the record breaking, the history making, the 16 times champion of the world, Phil the Power Taylor. Och så är det ljusshow och så går hans gåva förlåt. Det är så mäktig stämning där, så jag tycker friidrotten borde kunna lära sig lite av det här också.
Nej, men jag tycker det är viktigt att plocka fram historiken när det gäller dig för de som inte är med på det. Du är alltså född 1995. Du blev junior-VM-medaljör för 10 år sedan på 800 meter. Jag gick igenom alla junior-VM sedan dess och kan konstatera att, apropå det här med att Afrika dominerar löpning, att det är bara två europeer som har tagit medalj på junior-VM på 800 meter sen dess, sen den dagen. Det är du och det var någon ytterligare här sen dess. I övrigt är det afrikaner. Och det är lite samma vingslag nu, men på en helt annan distans. Alltså det är ju en sån enorm skillnad att springa 800 meter och springa 2,1 mil som ett halvmaraton är. Där kilar du också in som en unik europeisk löpare. Och det här som hände då i Barcelonas halvmaraton med 59 och 23. Den här enorma tiden med 28 minuter per mil eller vad det blir ungefär. Du sa ju efteråt, såg jag liksom, att jag hade räknat med det här och så. Det är bara så svårt att det är så många här som har svårt att ta in det här. Berätta hur du ser på det.
Nej, men det man kan säga är ju att jag har ju tränat såklart då väldigt bra inför det loppet. 4 veckor innan så sprang jag ett 10 km lopp i Valencia där jag sprang 27:20. Det gjorde jag mer eller mindre utan någon direkt förberedelse.
Då var du 3 i Europa genom tiderna.
Precis.
På springa en mil på landsväg. Ja.
Efter det åkte jag på ett träningsläger på hög höjd i Sierra Nevada. 2 timmar från Malaga, ungefär i Spanien.
Just det. Mm.
Och träningen fortsatte gå väldigt bra. Så då började jag tänka, men 59:30 borde vara rimligt om jag bara får till det hyggligt. Och det fick jag ju uppenbarligen.
Det snabbaste en svensk har sprungit tidigare är alltså på 1:01 lite drygt då. Så du slog svensk rekord med ungefär 2 minuters marginal. Och du var bara 10 sekunder från Europarekordet.
Ja, nej, precis.
Andreas Almgren, el suec, i en tercera posició, qui hem tingut durant bona part al davant, Ronser Kipkorir, completat el podi d'aquesta mitja de Barcelona 2024, sense rècord en categoria masculina, el Vendeo ha fet molt mal. Aquí Vivot Candy, Carles Andreas Almgren, que porta també aquest national record, per tant, ha fet el rècord, imagino, del seu país.
Men det är väl framförallt det som jag var väl mer förvånad över var ju hur placeringen i loppet var och ja, men hur jag stod i förhållande till övriga fältet.
För om vi tar det, för det sa du i intervju efteråt att det var nästan det du var mest stolt över.
Mm.
För det var ju så att den som du nästan slog, det var ju bara några sekunder bakom, det är ju världens näst bästa halvmaratonlöpare genom tiderna.
Jo, man kan ju säga det att han är 2 och 4 genom tiderna på halvmaraton. Som att säga att han har den näst snabbaste och den fjärde snabbaste tiden genom tiderna. Den fjärde snabbaste tiden som han gjorde, det gjorde han bara för några månader sedan i Valencia.
Så han är uppenbarligen i rätt bra slag.
Och då har jag också blivit mer och mer specialister. Och det är på halvmaraton och även maraton på senare. Och det beror ju mycket på att det har jag förstått att sponsorerna pumpar in pengar i ännu mer än i den banlöpning vi upplever på 5 och 10 000. Det finns mer pengar att hämta för fler i alla fall i de här loppen därför att det är så oerhört stort bland motionärer så att de här loppen blir ju attraktiva för skosponsorer och så. Jag vet Stockholm Marathon är på väg mot någon slags rekord i sommar. De är på väg att få över 20 000
anmälda. Alltså du menar att det är populärt bland motionärer att springa den här typen av lopp dock inte i konkurrens med Andreas.
Nej, men det är häftigt
att det är så att du hade ett gäng av 10 000 motionärer.
Jo, de är där bakom.
Det, det var samma typ av race.
Ja, det är det som är så kul för dem. De får vara med i samma race.
Ja. Det var till Barcelona halvmaraton var det 28 000 anmälda.
Oj, vilken grej.
Ja.
Och det är likadant vilken i alla maraton.
Folkfest. Ja, mycket, ja
och det är det som är så speciellt. Det finns nästan inte den typen av löpning. Jo, Vasaloppet till exempel så kommer det snart. Att det är både elit och motionärer. Och det gör ju att för Puma, för Nike, för Adidas, det finns även andra skomärken. Så blir det väldigt intressant att pumpa in pengar i systemet. Så tips från oss nu till dig Andreas, det är om du ska tjäna pengar, lägg ner det här med banlöpningen, kör det här bara.
Är det det här du satsar på nu?
Nej, det är fortfarande banan som ligger mig varmast om hjärtat så det är det jag kommer satsa på. Men det som är...
Men det är stålar i det här.
Men sen är det då också att för att du ska få in de stora pengarna i de här loppen så måste du ju även ta de framskjutna placeringarna.
Då vill jag ju veta att vad är sån här kanonform tidigt i februari, vad siktar du på den här säsongen?
Det är ju framförallt då 10 000 på bana och även 5 000. Men för att jag ska kunna springa bra på mästerskap på de sträckorna måste jag även ha en bra 1500 meters form. Så att jag måste ha ett brett spektra för att kunna hävda mig.
Men... Du har ett brett spektra, men du har ju svenska rekorden på följande distanser nu. 1500 meter, 3000 meter, 5000 meter, en mil landsväg, halvmaraton.
Mm.
800 meter svensk juniorrekord också kan vi lägga till. Det enda som återstår egentligen det är det som
vad du... gör du på 100 meter?
Precis. Nej, men det är,
det
som...
är fenomenala siffror nu, men det jag är ute efter är mästerskap den här, det är olympiska spel, det vet alla mer eller mindre som följer idrott att Paris ska arrangera de olympiska spelen. Det är något mer mästerskap?
Även EM i Rom i början på sommaren.
Europamästerskap i Rom och den kommer
6 juni tror jag.
Ja,
före OS.
Precis, före OS.
Okej. Och i OS satsar du på?
Både 10 och 5.
Att men... nå dit. Vad är det som krävs för att komma med till de olympiska spelen i Paris?
SOK måste säga ja.
Vad är det som gör att SOK kommer att säga ja till det? Vad behöver du göra?
Det behövs nästan lite högskolepoäng för det. Ja. Men man kan säga
att... Bra att du är här.
Ja, du har ju faktiskt det. Du har klart mest högskolepoäng av oss tre.
Ja, det kan jag säga. Ja.
Men man kan
många
delar
sig. Jag har 55 poäng.
Jag läste ju engelska en termin på universitetet. Jag tror jag 4 poäng där. Och så journalisthögskolan gick jag ut.
4 terminer eller?
Ja, det är väl 80 poäng det.
Ja, 84 poäng du då?
246 tror jag att jag har.
Har du?
55.
Har jag mer än dig?
Ja, det är 84.
Bra ämne vi snackar om tycker jag.
Ja, men då kan man säga att den enkla vägen är att på alla grenar finns det en direkt kvalgräns från World Athletics. Och på 10 000 är en 27.00 och på 5 000 är en 13.05. Klarar du den kvalgränsen i något lopp så är du uttagningsbar.
Mm.
Och då kommer World Athletics acceptera om jag blir anmäld.
Okay. Ja, det är tuffa papper.
Precis.
Alltså.
Mm. Man kan ju då även då säga att om man för de platser som inte har klarat kvalgränsen så finns det på med världsrankingen. Och där har då SOK tillsammans med Friidrottsförbundet satt upp en nomineringsgräns. Som är då baserad på de senaste årens mästerskap för att komma
topp
12. Det är väl snittet mellan kanske placering 11, 12, 13, 14 eller någonting i den stilen.
Högskolepoäng igen här.
Precis. Men då kan du säga att om du blir inbjuden via världsranking och du har klarat nomineringsgränsen så har Friidrottsförbundet rätt att nominera dig till SOK som sen då får ta ett beslut om du ska bli uttagen eller inte.
Och du sa, ni säger båda här topp 12.
Mm.
Inte topp 8 tidigare? Som
ändrat.
Men då har vi klart för oss vad som någorlunda väl har vi klart för oss vad som krävs. Det är rätt rörigt. Men hur ska du klara den här? För du måste ju börja med att klara 27.00.
Men jag ska då springa ett 10 000 meters lopp på bana i USA den 16 mars.
Då är det debuten.
Precis. Och då är det brukar vara ett av de absolut snabbaste loppen i världen. För det finns inte så många 10 000 meters lopp längre att springa snabbt på. Och då kommer de ha då Wavelights, en sån här ljushare som ska gå för ja, men exakt 27.00.
På sargen så att säga, innerspår, ja. Längst in där så är det något ljus som går. Som är,
du ska inställt på 64,8 per varv.
Precis, för gör du precis som det gör, då klarar du gränsen. Är det så? Ligger du jämnt med ljuset så, ja. Bra.
Och då, ljusets hastighet.
Så kommer de även ha 3 stycken harar då, så att de ska kunna
människoharar.
Gå, människoharar som då ska ligga och ta vind och hitta rätt flyt och allt sånt där. Som då ska se till att försöka hålla en bit över 5 kilometer. Och sen så är det då att det är faktiskt ingen nordamerikan som har klarat OS-kvalet inom den här, ja, men uttagningsperioden.
Så det blir trångt där på startlinjen.
Det är många som är anmälda, det kan man säga. Men då är det i alla fall deras chans att ta OS-kvalet också. Oj. Så att det är väldigt många som kommer gå för just 27.00. Så det kommer vara ett väldigt, väldigt bra lopp.
Ett av dina viktigaste lopp?
Ja.
Nej, men vilken grej. När var det, sa du, upprepa datumet?
16 mars.
Men 5000 då, var... Hur är det där med kvalificering för dig då?
Ja, nu ska jag springa 13.05 helt enkelt. Tanken är att det kommer faktiskt gå ett lopp på stadion den 15 maj som jag med stor sannolikhet kommer springa och försöka ta. Och sen har vi ju lite...
Det är också ett rent springa för OS-plats.
Ja, men jag tror att både jag och Emil Danielsson har lite anmält intresse för att springa fort där. Ska vi se hur bra tävlingen kan lösa.
Behöver ni speaker, tror du?
Lorenzo Nesi brukar väl vara där, men du kanske kan anmäla intresse.
Ja, jag ska få kolla. För apropå Lorenzo Nesi så vill jag faktiskt, det är en, vad ska vi kalla honom, friidrottsjournalist och så löpartränare. Han gjorde en intressant jämförelse med, för er som tycker att nu är det mycket surr här om olika löpdistanser som jag har dålig koll på. 100 meter är ju ganska rätt att relatera till.
Vad är världsrekordet? 9.58 eller vad är det?
Ja, från Berlin 2009.
Nej, men alltså du bara säger ja från Berlin 2009.
Ja!
Det är en bättre start för Gay än i försöken med Rick Bolt som har kommando om grepploppet. Gay försöker med Bolt inifrån. Gay håller ändå hyggligt. Men Bolt vinner. Vad stannar klockan på? 9.58!
Det är första. Det är bättre start för Gay än i försöken med Bolt som har kommandot om grepploppet. Gay försöker med Bolt glider ifrån. Gay håller ändå hyggligt. Men Bolt vinner. Vad stannar klockan på? 9.58!
Snyggt. Det kommer omgående. Men det är ingen som reagerar.
Det hade förra avsnittet när du körde det skiter sig för galen. Mm.
Men det är ju ingen... Ja, det gjorde du verkligen. Men alltså, det är ingen som reflekterar över att jag kan helt plötsligt...
Nej, det är bra.
Friidrottsrekordtid.
Det mest självklara rekordet att kunna.
Nej, men jag kan ju det.
Ja, det är bra. Och det kommer stå så längre, det där rekordet. Men det är ingen svensk som har sprungit under 10 sekunder. Och därför var det, apropå det Lorenzo Nesi skrev då, att...
Han... Det är ju rätt anmärkningsvärt när världsrekordet 9.58. Då är man långt efter.
Jo,
om man
men
inte
hela Europa är ganska långt efter.
Aha, vad är Europarekordet?
Europarekordet är 9.80. Och det var därför Lorenzo Nesi skrev det, att det som Andreas gjorde här på halvmaran, massor av oerhört bra afrikaner i halvmaraton, massor av oerhört bra amerikaner och i viss mån även jamaikaner på 100 meter. Europa en bit efter, springer man 9.85 på 100 meter, ingen svensk har varit i närheten av det, då är man uppe på topp 2, topp 3 i Europa genom tiderna. Och så han drog jämförelsen att det här motsvarar det ungefär, det som Andreas gjorde, för att sätta in det i ett perspektiv.
Vi låtsas att du är i Paris nu och ska löpa de här 5000 och 10000. Vilken grej. Jag hoppas det är lång tid mellan.
Ja, hur är det med schemat?
10000 går tidigt, sen är det 4 vilodagar och sen är det 5000 försök. Sen är det 2 vilodagar till och sen är det 5000 final.
Så det blir 3 lopp på en vecka kan man säga då. 10000, ja. 5000 gånger 2 om du ska springa rubbet.
Precis.
Det är tufft.
Men då känner jag då också att jag troligtvis då kommer ha kanske störst möjlighet att prestera bra på 10:an. Och då är det bra att den kommer först och sen får man se 5:an.
Femman blir en bonus.
Ja.
Vad kan vara rimligt att ha som målsättning på 10 000 då?
Alltså jag har ju som grej tänkt att jag vill vara med när det ska avgöras. Så att... Jag tror inte att det är helt liksom otänkbart att när det är liksom varvet kvar så ska jag vara med i tätgruppen. Det är väl ungefär den ambitionen som jag vill
och hur
ha.
Stor brukar en tätgrupp vara på 10 000?
Säg att det är en 6-7 pers där kanske.
Och då menar du, alltså, det är en 6-7 pers
Ja, men jag
det har ju varit lite olika. Ibland kan det vara 3 och sådär också.
Ja, absolut. Men, och ibland kan det vara liksom 15.
Ibland är
det
Mo Farah bara.
Mo Farah har ju ofta varit mot. Han vann ju dubbla guld både i London 2012 och i Rio 2016.
Ibland det också.
5 000, 10 000. Och manövrerade ut afrikaner. Han är ju själv från Afrika från början, ska vi säga. Han är ju från Somalia.
Men man kan ju tänka, om man då, som du la upp hypotetiskt där, att man går händelserna i förväg. Mm. Att jag skulle ha en kapacitet för ner mot 3,32, mitt svenska rekord på 1500. Tänker jag, varför ska jag då inte kunna vara med om det liksom har gått i 27-30 fart och det är dags för ett sista varv? Det känns liksom...
Det är oerhört logiskt resonerat. Ja. Men det krävs ju att man tänker och funderar i de banorna. Men det är vansinnigt häftigt, tycker jag, när du säger att jag ska ha känning av tätgruppen, hur många det nu är, när slutvarvet börjar. Jag tycker det är spännande med, alltså du är ju en svensk superstjärna här, du räknar upp här Tommy alla rekorden Andreas har här, svenska rekord, det är ju fenomenalt bra va. Men jag tycker det är så spännande med någon som är så välmöblerad i pallet, jag hävdar inte att andra inte är det, misstolkar mig rätt, men som bestämmer sig för att byta distans, alltså du hittar ett annat, dit ska jag. Den här är grejen. Och sen så hur det blir som en, jag tycker ditt resonemang blir som ett trappsteg upp så här. Som blir det ena trappsteget efter det andra av ett logiskt resonemang. Mm.
Och det är också ett resonemang som har handlat om att undvika skador. Som har varit det stora bekymret.
Alltså, eller hur, det skulle vi inte snacka om.
Nej, men jag bara säger det att...
Är du frisk nu?
Jag är väldigt frisk. Jag funderade på när jag kom in här om jag skulle fejka en haltande gång här. Men jag undvek det ändå.
Du hade inte fått en större reaktion. Vi hade bara sagt, jaha, du haltar. Ja, så är det.
Det är en normal säsongsuppladdning helt enkelt.
Vad tycker du är viktigast, Lasse, när du har kontakt med ett företag? Alltså kundtjänst och så vidare.
Att de svarar.
Ja.
Alltså det är två saker som är viktiga. Ett, att få svar. Två, att få svar av en människa. Inte en för det och det, tryck ett, för det och det, tryck två.
Ja, och då är du väldigt nära det som Televox jobbar med, sporthusets sponsor. Företagstelefoni, användarvänliga mobiltelefonlösningar för små och stora företag. Att det inte ska strula, att det ska gå snabbt, att det ska vara enkelt, att det ska vara smidigt. Det finns mina sidor, du kan gå in... själv då och digitalt ändra och administrera telefonabonnemang. Men om det ändå skulle vara så att det är något strul, även om det ska vara enkelt att lägga till och ta bort licenser på egen hand på bara några minuter, så finns det en kundtjänst via telefon utan långa kötider.
Du har plats nummer 1 400 000. Ja, där har man ju.
Det är nästan så att det blir fler och fler för i kön.
Ja, exakt.
Men det gäller inte Televox. Så tack Televox för att ni gör det svåra enkelt.
Sporthuset 441.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du, välkommen tillbaka från, ska vi säga till dig Tommy, du var ju på, det skiljer dig åt, du skippar ju inomhussäsongen här vad jag förstår Andreas, mer om det strax, men du var ju på...
Jag kör inomhussäsongen.
Ja, du körde ju svensk mästerskap inomhus i Karlstad.
Jätteroligt var det.
Det här vill jag ändå uppmärksamma på något sätt, det är en film här på Melvin Lyckeholm ska ni höra här.
Det är det tredje och sista försöket på 2,20 personbästa höjden känner vi till. Och kivpubliken, vi trycker då allt vi har. Thank you.
Melvin Lyckeholm hoppar för första gången i sitt liv 2,20. Han blev en mästare på det här. Av någon anledning så var den här tävlingen var i någon liten lada någonstans i Kil, eller hur var det?
Ja.
Berätta.
Här är vi i Kil. Han är från Kil. Han har jagat den här drömgränsen som kan kalla det hur länge som helst. Han har hoppat 2,18 sex gånger. Det har blivit en förbannelse.
Och då... Melvin Lyckeholm är ju son till Stefan Holm, ska vi säga. En av svensk friidrott stora genom tiderna.
För att samma år som Stefan tog OS-guld 2004.
Exakt, ja. Och på den här videon, alltså kollektiva glädje, ja, fnattet hos alla i arenan verkar det som.
Det jag menar, det blev ungefär samma sak som om Duplantis hade satt världsrekord i sin gala i Uppsala.
Precis.
Men ändå så blev det som att de här killarna som fick vara med på den här tävlingen i Kil i den här gympahallen med 250 åskådare som var en utbruten SM-tävling från de ordinarie tävlingarna i Eva-Lisa Holtz Arena i Karlstad. För dem var det som att de var världsstjärnor i Eberstadt. Alltså att det var en höjdhoppsskala med världseliten på plats. Så det var väldigt roligt. Det var ett minne för livet för alla som var där. Även om det inte var någon suverän världsnivå.
Visst var det Torparrock med Sven Ingvar som gick i högtalare.
Han hade ju valt den låten.
Han får den på vägen fram. Alltså ja.
Alla väljer sina egna låtar.
Hör vad det blåser i träa idag.
Så han vill ha det.
Men kan inte bli större! Gud!
Sportsignaturen för Värmland har ju nästan Sven Ingvars torpar och blivit, inte minst tack vare Färjestadsmatcherna.
När de kör den här, när de vinner matcherna och slutsignalen går, då kör de ju den här. I alla fall gjorde de det förut. Så ska det vara. Hohojajå.
men som sagt, inomhus SM och du är ju inte med där. Och, ska vi bara förklara varför, apropå det här upplägget, varför springer du inte inomhus?
Om man då kollar de senaste åren jag har gjort, så börjar man, alltså 2021 skulle jag köra en inomhussäsong, springer 3000 meter. Slår svensk rekord i första loppet, fortsätter träna efter, fem dagar efter säger och sen har jag min menisk i knät gått. Oh. Så är det operation och så tar det lite längre tid än förväntat och så missar jag möjligheten att kvala till OS och allt sånt där. Året efter kör en inomhussäsong, springer svensk rekord i Levan, är en av medaljkandidaterna till VM, får ont i en sena i foten, måste ställa in, följdproblem, missar VM under sommaren. Mm. 2023, testa att springa utomhus utan att göra någon stor prepp, liksom förberedelse med tuffare banpass och så vidare. Och då sprang jag helt enkelt bara värdelöst. Då känner jag att ska jag göra en bra inomhussäsong så måste jag preppa på ett sätt som då förmodligen gör en risk för att som kan då leda till en eventuell skada som då kan påverka utesäsongen. Så då bestämmer jag mig helt enkelt egentligen i somras att nej, men jag kommer inte tävla inomhus.
Du vet, det är tajta lopp, det är mycket turbulens, man stöter in i varann, det är tuffa kurvor, det är hård doserade banor, det är stor skaderisk inomhus, klart större än utomhus. Så det är logiskt det du säger att undvika det här, men det är jäkligt kul att kolla på, nästan roligare än utomhus.
Ja, det är synd, för jag tycker det är väldigt kul att tävla inomhus också. Det är ett ordentligt tryck, publiken kommer ju väldigt nära. Visst. Så det känns verkligen så liksom kompakt på ett annat sätt jämfört med en utomhusbana, så att det är trist, men ja, jag vill inte missa en till utomhussäsong.
Är det Stade de France eller var kör den friidrotten?
Ja. I OS, ja.
Ja. Men alltså, bilden måste ju vara Stade de France.
Och jag är inte Roms Olympiastadion heller alltså.
Jo, jag gör det. Jag gör det, därför att bilden måste vara Stade de France med klockringning och känning med tätklungan. 10 000. Du har sprungit 9600 meter. Det måste ju vara bilden. Det här att det är trångt inomhus och alla knuffas och det är kul att tävla. Bort. Vi har bilden klar för oss framför oss.
Jo.
Grymt bra.
Det är, nu börjar jag få gåshuden här.
Nej, men det är ju bilden, det är precis, precis den du har målat upp själv, Andreas. Det är precis den vi ser framför oss.
Jag tänker på den igen om varje dag. Varje träningspass jag gör hela tiden så är det det som går fram. Och jag har ju då jobbat med en idrottspsykolog sedan 2018. Och det, allting är ju just backwards engineering. Det är liksom, vart vill jag och vad, liksom, vad ska jag när ska jag prestera? Och då den här säsongen så här, ja men det är 2 augusti.
Ja.
Det är då liksom 10 000 meters loppet går.
Men det är en enda bild vi har. En enda bild vi har. Jag kommer kolla. Det är en enda bild vi har. Rom är jättefint. Ja. Olympiastadion kanske inte. Men fin arena, absolut. De som har varit där älskar. Men jag, förstår vad jag menar? Alltså, jag tycker det är så otroligt bra.
Ja.
Bra.
För det är då liksom, var ska jag prestera? Det där. Och då liksom, bra, då har vi bestämt det. Vad ska jag göra nu för att jag ska vara så bra som möjligt på just den dagen?
Just där, just då.
Mm.
Sen hur det går, det har du har ju fortfarande inte berättat det. Och jag tycker inte vi ska pressa dig på den punkten heller faktiskt. Men det är ett varv kvar, du är med i tätgruppen, klockan ringer. Det är...
Vi nöjer oss med det, det är gott nog. Kan man säga.
Det lär väl höras, du jobbar väl då, gör du inte det?
Ja.
Ja, det lär ju höras då kan jag säga.
Ja, men...
ett nytt referat för dig Andreas att plocka in i vår lärare. Ja.
Ja, blir det ett vackert slut där, då kommer jag nog kolla om på det klippet många gånger.
De olympiska spelen i Paris för tredje gången i den franska huvudstaden invigs 26 juli. Vi håller tummarna för Andreas Almgren med ett varv kvar av 10 000 meters finalen. Vi hoppas på Sara Sjöström att hon ska bli olympisk mästare igen. Det finns en del andra medaljhopp som vi kommer att bevaka under året förstås. Och här och nu det svenska bordtennislaget på herrsidan som blev Europamästare i fjol på hemmaplan. Första guldet där på över 20 år och just nu spelar de VM i Sydkorea. Det här svenska laget med Truls Mörgård, Mattias Falk, Christian Karlsson, högt rankade spelare och Anton Kjellberg vann sin grupp och möter nu Taiwan. Svår match i åttondelsfinalen den här onsdagskvällen innan det här avsnittet kommer ut. Men om Sverige skulle gå vidare till kvarten så är det skönt att Kina inte är på samma halva. Så Sverige och Kina kan först mötas i en eventuell final. Kina har ju vunnit rubbet sedan Sverige vann år 2000 för, ja, vad blir det, 24 år sedan. Om Sverige skulle utmana Kina här nu så blir det bordtennisbonanza i sporthuset nästa vecka, det kan ni räkna med. I nästa vecka har vi också inomhus-VM i friidrott då i Glasgow med ett svenskt guldhopp nu när Andreas Almgren inte med och när Daniel Ståhl inte med eftersom diskus inte finns med inomhus. Och det är förstås Mondo Duplantis som värmer upp med att denna torsdag när det här avsnittet kommer ut hoppa på den gala i Frankrike där han i fjol satte världsrekord. Ska vi tro att han bryter 6 meters barriären nu i sin tredje tävling för året. Ytterligare 10 svenska friidrottare med i Glasgow VM med ett par intressanta svenska starter på medeldistans som ju går mot ljusare tider. Det gäller inte bara dig Andreas. Och Sveriges främsta 800 meters löpare genom tiden Andreas Kramer har ju tagit medalj på EM utomhus och kanske skulle kunna vara med och konkurrera här också om en VM-medalj eller i alla fall en framskjuten placering.
Han har ju en 5:e plats tror jag det var, senast det var inomhus VM, där han då sprang och var ganska förkyld. Man kanske inte ska räkna med det och det är ju liksom inget fiasko om man inte tar medalj, men ja, varför inte? Liksom, det kan hända.
Och svensk löpning på frammar, Samuel Pihlström, nytt svensk rekord på 1500 meter, också med för första gången väl i ett sånt här sammanhang.
Han var med på EM, men första VM.
Ja, VM, ja.
Och om man ändå pratar om svensk löpning så ska man inte glömma bort Suldan Hassans maratonrekord.
Häromdagen
2.07.36 på en maraton. Det är väl någonting som folk kan greppa. Han orkar springa ett helt maraton.
Vi noterar i världsmästerskapet i skidskytte 3 medaljer totalt. Det blev till sist ett guld också. Det var herrarna som tog det i stafett här i helgen som var. Men 3 medaljer är ju en tillbakagång. Nu menar inte jag att skidskyttarna ska vinna medaljer jämnt. Det är faktiskt en konkurrens. Men förra året så var det 11 medaljer varav 3 guld. Och nu noterar vi alltså 3 medaljer och 1 guld i skidskytte.
Men vilket party det är. 30 000 åskådare per tävlingsdag.
Ja, men då är stora frågan för dig, Tommy. Hur funkar det med extra skott och straffrundor?
Man ska ju träffa helst. Den lätta frågan är träffa helst. Träffa helst. Ja. Du ska ju vara speaker. Mm. På en skidskyttetävling här.
Får kanske läsa på lite innan uppdraget.
Det är på måndag också. Så det börjar ihop sig.
Det är stafett också.
Det är sån där singelmixstafett.
Ja.
Och Sverige kommer ha två lag.
Varför heter det singel?
Ja, men det är en kille, singel. En tjej, singel.
De åker väl aldrig två? De åker
det är singel mixt.
Ja.
Okay. Så åker de om vartannat. Och jag behöver ju gnugga det här då, så ni är ju helt rätt på det. Men det jag vet är att på måndag, alltså skidskyttekampen på Stockholms stadion, och det är Bauhausgalan, alltså friidrottsarrangörerna, som är arrangör för det här. Och det var ju nästan lite tufft läge för frid, för de kämpar då varje år för att sälja slut Bauhausgalan. Och sen lanserar de skidskyttekampen.
Fullt.
Bam! Slutsålt direkt.
Det är kul att du säger bam i och för sig.
Men 9000 åskådare.
Grejen med skidskytte är att det är en
inte riktigt slutsålt, tror jag. Nej. Det finns lite bättre.
Det är en strålande tv-sport att följa när man ser de olika tavlorna där de skjuter och har sig. Jag tycker ju radiosporten gör det skickligt också. Träffbom, träffbom.
Det är det jag ska göra på måndag.
Jo, men grejen är att det ska bli spännande att få din rapport därifrån sen.
Ja.
Hur du uppfattar att det var att se det så att säga i levande livet. Eller hur ska
jag
uttrycka
mig? Jag har aldrig varit på skidskytte tidigare. Jag vet, men det är tunga namn. Alltså, det är ju systrarna Öberg, det är Sebastian Samuelsson och Martin Ponsiluoma.
Nej, men det blir inte bättre än så.
De fyra ska bilda två lag då.
Johannes Lukas är säkert in där. Han fick pris som årets ledare. Mottaget av Sven-Göran Eriksson på idrottsgalan i Friends Arena.
Och ytterligare ett antal länder som är med och tävlar då. Men jag funderar fortfarande på det här med, alltså, de ska ju bara åka inne på stadion då. Varv efter varv på stadion. Och sen skjuta. Eller ska de åka ut i Liljanskog? Jag måste ju ta reda på det här alltså.
Ja, det är jobbigt om du ska hänga med ut i lilla skogen för att kunna komma liksom bara spika.
Jag bara om nu inte ska ge sig ut på Vallhalla vägen där och stoppa oss.
Då blir du
fram
irriterad. Ja. Oss hedliga bilister ska ni just på oss och säger det sällskapsresan.
Nej. Är det din bil?
Nej.
Okej då, grabbar.
Men vad i helvete tar ni till? Jag har bara varit in och vänt.
Det är stoppförbud här.
Jag har hämtat ett par biljetter. Det kan ha tagit högst en minut.
Jag gör bara mitt jobb. Det är stoppförbud här.
Oss hedliga bilister ska ni på. Men få lite hyfs på ungdomen, det klarar ni inte. Det ska bli skönt att slippa det här jävla landet. Förbannade förmyndarmentalitet.
Men få någon fason på dagens ungdom, det lyckas inte med.
Den repliken
går. Han är så otroligt lik dig, Lasse, när du lackar. Ja, nej, men jag ska styra upp det här på något sätt. Men det finns ju straffrunder och extra skott och det finns tidstillägg och allting. Allt det där kommer vara solklart på måndag, jag lovar Andreas. Ja. Du kan känna lugnt.
Bra.
Kommer du vara där och kolla?
Måndag? Nej.
Nej, okej. Okay.
Jag försöker undvika folksamlingar lite nu. Det hade varit trist om OS-satsningen förstördes av en olaglig sjukdom som man kan dra på sig någonstans.
Vi delar den uppfattningen.
Men det är världsstjärnor där, så det, jag förstår att folk kommer. Och vi vet ju det från tittarsiffrorna på tv. Och vi vet det från de här arrangemangen som är på plats att skidskytte är riktigt populärt och stort.
Vi ser fram emot din rapport nästa vecka. Mm. Lycka till!
Mm, det ska bli väldigt intressant.
En sak till om skidskytte. Längan.
Mm.
Ja, Magnus Längnerfelt har hört av sig till oss och skrivit en sak som vi måste ta upp. Han skriver så här: Mona Brorsson borde få en liten hyllning. Kanske till och med något större än liten, vad vet jag. Men Längan skriver så här: hon har ju meddelat nu att hon lägger av, och sällan har vi väl skådat en sån fin lagspelare. De gånger hon blivit petad så har hon stått längst fram i ledet och hejat och pushat sina kamrater. En riktig förebild, menar Längan, och vi instämmer i det och säger tack till Mona Brorsson.
Verkligen.
Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba idag.
Råsunda fotbollsstadion. Det stod egentligen Råsunda på lappen förra veckan, men jag säger direkt Råsunda fotbollsstadion. Och det är ju väldigt passande, för ni båda, Andreas Almgren och Lasse Granqvist, har ju en stark relation till den här arenan. Du är uppvuxen nära arena, Lasse.
Amen.
Och du spelade ju AIK, Andreas, som junior med stor framgång också.
Ja, jag började ju spela i AIKs ungdomsakademi då, där när jag var 13 år gammal. Och när man kommer upp till pojkallsvenska och juniorallsvenska laget, pojkallsvenska då U18, så när man är 17 år och yngre. Då flyttade man in på, vid den tiden så flyttade man in på västra läktaren och hade det som bas. Så från, ja, under hela egentligen 2011, 2012, 2013 innan Råsunda började rivas, då var det mitt hemmatillhåll. Jag var där nästan varje dag på alla träningspass när man hade sin plats i omklädningsrummet. Du kom dit efter skolan, fick mellanmål av Mona, våran liksom extra mamma som var där och fixade allting, och det var behandlingar och allt sådär. Så att, ja, Råsunda spenderade jag väldigt mycket tid vid under, ja, men mina gymnasieår framförallt.
Vad betyder den för ditt idrottsliv?
Men jag gick ju med på min första fotbollsmatch där, AIK Landskrona 2002, 3-1 till AIK, mycket viktigt. Och det var ju där liksom ens kärlek egentligen till fotboll inleddes. Och man har ju så många minnen både från matcher och även liksom då personliga grejer. När vi var 14 år så vann vi ju inofficiella SM för 14-åringar med laget, och då är det tradition inom AIK att man ska hyllas under en allsvensk match. Så under 2009 där med AIK Kalmar så fick vi gå in där på inneplan och gå runt ett varv där, och att vara där 14 år gammal och se både ja, men på norra och östra läktaren som går lite bananas när man är där, det motiverar den väldigt mycket.
Domina, domina, herra. De senaste svenska mästarna inom AIK. Det är pojkar 14 som har vunnit dessa. Jag tycker att ni ger dem en varm applåd när vi är på väg in här på Råsundas matta.
Det var också det året som AIK vann SM-guld.
Ja, det var ju samma år. Då var man ju också, jag tror jag, tagit upp det i något sporthuset tidigare. Man var ju bollkall under den tiden också. Så att det gick väldigt bra för AIK där, så fick man ju vara väldigt nära planen och sitta där under norra, och det var mäktigt.
Nej, men alltså Råsunda stadion kom ju till på som fotbollsstadion på 1930-talet. Under 25 års tid var det ju Olympiastadion i Stockholm som gällde för dem som ville spela fotboll och fotboll i allsvenskan från 1912 och framåt. Men före själva fotbollsstadions byggnation så låg det ju en idrottsplats just där med en kapacitet av 2000 sittande åskådare. Hur många som kunde stå, det var ju bara liksom att pressa in runt planen. Men där uppfördes ju sen fotbollsstadion. Det var ju på ett initiativ av fotbollförbundet som behövde en större arena, tyckte de, och AIK som fyllde varje gång på Stockholmsstadion, så AIK behövde en ny hemvist. Och då sa man det, att vi tar och lägger den en bit utanför stan, därför att då var det lantligt i Solna. Och då la man den längs Solnavägen. Och då sa man, hur gör vi här? Det blir kanske lite, det var ju ändå en del bostadshus där och sådär, så man tänkte att det kan, nej men Solna är ju helt tomt i övrigt, så folk kan ju parkera bilar eller ta sig, det är inga problem. Det var verkligen tomt i Solna då. Det blev ju inte så sen. Fotbollsstadion ligger ju, låg mellan Solnavägen, som ju går hela vägen då från Solna, den östra sidan utav stadion, hela vägen in till Stockholm, och Ekensbergskyrkan. Den västra sidan utav Råsunda hade ju en kyrka precis bakom sig, och där låg ju villor angränsande det som sen blev Råsunda IP med konstgräsplanen som anlades i början på 70-talet vid skolan Råsunda som ligger här. Kortsidorna norra och södra. Södra sidan vetter ner mot Solna centrum, som ju tillkom lite efter att de gjorde stadion. Norra var ju AIKs supportersida, ståplatsen som du beskriver, Andreas, så att det var den hemvisten som var på norra sidan.
Norra stå som det kallas.
Gör ju det fortfarande faktiskt. Mm. Och det var en av grundförutsättningarna när Friends Arena byggdes där ju också AIK en del av hyresgästerna, som nu blir Stråberg Arena. Men att norra ska fortfarande vara ståplatssektionen så att säga för den mest sjungande publiken, om man säger på det viset. Det är viktigt att säga, tycker jag, när arenan tillkom, ett beslut på 30-talet, den stod färdig 1937, då var det ett samarbete, finansiellt samarbete, mellan Svenska fotbollförbundet, ett särskilt fastighetsbolag och AIK, som också gick in och satsade pengar för att den här arenan skulle uppföras. Så det är verkligen rätt att säga att det är ett samarbete mellan AIK och Svenska fotbollförbundet. Invigd 1937, Råsunda fotbollsstadion av tenniskungen Vegurra, Gustav V, som sa, härmed inviga denna tennisstadion. Han sa faktiskt
alltså felsägning.
Ja, det var en klassisk felsägning, ja.
Han var så uppslukad av tennis.
Jajamän, det var han faktiskt. Det var han faktiskt.
Thank you.
Sveriges Radio Solna. Alltså Råsunda fotbollsstadion. Så är den alltså inne, århundradets fotbollsdag i det här landet. Den har infunnit sig med dubbel styrka mot beräknat, därför att Sverige ju är uppe i finalen och ska spela mot Brasilien. Och det är första gången som två kontinenter möts i en VM-final i världens ledande idrott någonsin i historien.
Man byggde ut Råsunda stadion till att ha 50 000 åskådare. Och VM 1958 är ju Råsunda för Sverige. Alla gruppspelsmatcher, kvartsfinalen, men inte semifinalen. Kurre Hamrins klassiska mål som vi lyssnade, det är Lennart Hylands radioreferat som också gick i tv, är alltså från Nya Ullevi i Göteborg. Det hette Nya Ullevi på den tiden. Sen tillbaks med finalen till Råsunda. Och det finns två arenor i världen som har huserat, jag sa fel förra veckan, det finns två arenor i världen som har huserat en finalmatch i ett världsmästerskap för herrar och för damer. Den ena, Råsunda fotbollsstadion i Solna. Den andra, Rose Bowl, Pasadena.
Just det.
Men 50 000 åskådare var kapaciteten 1958 på Råsunda. Som också används, det var någon boxningsgala där. Det har varit konserter på Råsunda. Men i grund och botten en fotbollsstadion och ingenting annat. Och där är det inga löpabanor. Det är inget sånt trams. Utan det är närheten till fotbollen. Sen görs stor renovering på 80-talet. Då var inte, om det var så att publikintresset på 30-talet gjorde att man uppförde arenan överhuvudtaget, så avtog ju det. Och på 1980-talet, då var det inte många mer än jag och min pappa som var på de där matcherna. Så var det över 3000 så var ju det en not. Det var väsentligt färre. Och då byggde man om Råsunda. En hel långsida, västra långsidan, revs. Där byggdes istället en 80 meter hög skyskrapa i hörnet mellan den södra och västra sidan. Just, den skymde nog en del av solsken mot Ekensbergskyrkan, tänker jag. Där, 80 meter hög, kallades för Dallaskrapan. Det var en speglande fasad på den där. Sen gjorde man alltså en restaurang som hängde ner från taket, kan man säga, på västra sidan. Och ytterst fåtal rader. Det måste vara den enda långsidan på en nationalarena för fotboll i hela världen som bara tar 3000 åskådare, för så var det då. Och där skulle ju dessutom media sitta. Där var radio- och tv-hytten och så vidare och så vidare. Det var ju ganska snabbt insåg man att vi behöver nog en liten fler platser, alltså, för det här blev inte så bra. Och på 90-talet gjordes det avslutande momentet som Råsunda tog med sig in till dess att arenan revs. Nämligen, man byggde på en sektion till på respektive kortsida och satte tak över. Det var vad man kallar för fondläktarna. Och arenans kapacitet landade då på 36 000 åskådare. Och då blev Råsunda stadion, som jag tycker en fotbollsarena ändå ska vara, med tak över samtliga fyra sektioner. Hade du en kortsides, stod du på ståplats längst ner, då nådde nog inte taket dig riktigt, men ändå. Där blev arenan med fyra stycken takbeklädda sektioner. Bästa långsidan som jag någonsin suttit på, Råsunda stadion, östra övre.
Hela världen.
Har aldrig någonsin suttit bättre. Med en sån vansinnigt läcker. Du ska sitta på rad 10-14 ungefär. Med en sån vansinnigt läcker blick över fotbollsspelet. Alltså. Det finns ingen arena som kan slå det Råsunda bistod med där. Men där är lite grann bakgrunden fram till att de rev Råsunda på efter säsongen 2012. Då.
Råsunda
sprucken betong, du får min sång. Och dina stolar som går isär, där solen gick upp efter varje storm. Trots snålblåst och regn så möts vi där på Råsunda. Hör du klackens sång, Råsunda? En sista gång.
För mig som är uppvuxen på 60, jag började gå på fotboll 1974 på Råsunda med pappa, så är det en enorm kärlek till Råsunda stadion. Mm. Den låg ju verkligen mitt i bostadsområdena.
Mm. Det känns så fel att åka på sådana vägen och
inte ha Råsunda. Man tittar ju nästan lite grann efter. Mm. Men på kvällen, elljus upplyst på kvällen, en vardagsmatch, då lyste ju hela Solna upp. av elbelysningen ifrån Råsunda stadion. Men jag kommer ihåg när pappa och jag gick från Backvägen 9 där vi bodde ganska nära simhallen. Vi gick längs Vintervägen fram till Östervägen bakom kiosken som Maj-Britt och Åke Persson hade ut på Östervägen. Den korta sträckan av Nyckelvägen passerar Rasmus Lindvalls hus. Robin Rass Rasmus, ni vet, vi gick i samma klass. Fram till Tottvägsbageriet, Europas bästa bageri, kanske världens. Finns inte kvar. Sen vänster längs Tottvägen fram, kom ut på Råsundavägen. Där ligger stråket. Den lilla, jag tror att det kallas för Råsunda torg eller något sånt. Det finns någon liten fontän och grejer. När AIK slog ut AIK Aten i vägen fram till Champions League 99 så badade ju folk i den där fontänen. Otroligt fånigt, för det var knappt något vatten i den. Men just där så har du ju då den här Dick Turpin-pubben ligger där. AIK-pub. Och just precis bakom den så är Råsunda. Man ser inte riktigt arenan, utan helt plötsligt när man kommer ner där längs Solnavägens första kliff, alltså en bankomat där, kommer ner precis där, då puff, dyker helt plötsligt Råsunda upp. Och då står du ju nästan, då får du ju Nacksberg när detta rymdskeppsliknande dyker upp där, när du står vid vad som då är nordöstra hörnet. Och så hade vi vår ingång på östra sidan längs Solnavägen, sektion E som Erik, där farsan kände, han som stod där. Och ni vet den där, det där otroliga järnprylen man skulle trycka sig igenom. De tryckte på en pedal, boom! Och så kunde man trycka undan den där järnet och så kom man in. Och där köpte vi programmet och så var det trappa upp. Först så delade det sig höger eller vänster och så upp till rad 11 till 10 till 14 var det som gällde på östra övre. Jag minns när vi gick och såg AIK Örebro Sportklubb i division 2 norra som det hette på den tiden, den 4 oktober 1980. Då var det 16 000 åskådare där. Helt, det var inte, men det gällde väldigt mycket mellan just de här två klubbarna för vilken som skulle gå upp i Allsvenskan. Och när vi gick hem, AIK vann med 1-0 inför 16 000. Jag var storögd var jag då. Jag tänkte, wow, att så många människor kan gå på en fotbollsmatch. Nu har de ju 16 000 när de tränar. Så gick vi förbi Ciao Ciao pizzerian och jag fick köpa vilken pizza jag ville. För då var farsan glad.
Vilken valde du?
Nej, La Pizza. Ciao Ciao heter pizzan. La Pizza heter stället. Jag vet inte vad den innehöll Ciao Ciao, men det var den dyraste.
Men jag kommer ihåg där då 2012 när det började liksom, när det var dags för de sista matcherna där, när man var nere på väster vid våra omklädningsrum och sen var dörrarna öppna där, att man då bara gick in där för att liksom ta in stämningen, ja, de här sista gångerna där.
Det var lite smärtsamt också, eller?
Ja, jo, absolut. Det var strax innan var det Napoli-matchen i Europa League. Det var, mm, den sista där.
Det var den sista matchen som spelades. Mm. Sista tävlingsmatchen spelades på Råsunda.
Precis, då gick man in där och kollade läget.
Sista landskampen var Sverige-Brasilien. Mm. Som en repris av VM-finalen 1958. Första landskampen där med V-gurra. Sverige mot England. Mm. I det här sammanhanget, när man ändå får prata minnen. Det är skönt att vara i minnenas allé ibland. Men det var Europamästerskapen i fotboll 1992 på Råsunda stadion som bas för Sverige. Det påminner om VM 58.
Mm. Vi pratade med Ralf Edström om det där också, era gemensamma upplevelser. Ja. Avslutade med mästerskapsmusiken från EM 92.
Ja, More Than a Game.
Ett av de två avsnitten där vi kärleksbombade Ralf.
Att då som Solna-grabb få landslaget i fotboll i Europamästerskapet där mot Frankrike, mot Danmark, mot England och semifinalen mot Tyskland som sen gick till finalen som var i Göteborg på Ullevi som Danmark vann. Men då var presscentret i Råsunda skolans matsal och de hade öppnat grinden då så man gick från Råsunda skolans matsal. Jag var ju media. Jag gick från den matsalen där jag har suttit och Sonja Rättler, mattanten i leopardklänning som stod och kollade att man inte kastade någon käk. Och där gick ju liksom Sverige, Europas tyngsta krönikörer kring liksom. Och så gick man över konstgräsplanen och så raka vägen till pressingången då som låg i hörnet utav den nordvästra sidan utav Råsunda på den tiden. Men för mig är ändå, det är ett solskensmästerskap detta Europamästerskap. Det var vackert väder och som Sverige kan vara i juni. Oemotståndligt. Och det var det. Och det var en sån här saga också att Sverige kryssade Frankrike i premiären, slog Danmark med 1-0. Danmark vann ju hela skiten sen. Eller skiten. Och sen slutade gruppspelet med att Sverige slår England med 2-1. England tar ledningen på en frispark med 1-0. Men Thomas Brolins 2-1 mål för Sverige när han väggar med Dalin och chippar över målvakten. Och jag och Ralf Edström och jag som kommenterar, jag hänger ner över BBC:s kommentatorer från engelska radion som satt nedanför oss. Höll på att ramla ut i hytten där. Man tar ju bort rutorna så man kunde hänga ut. Men det är liksom för mig uppvuxen precis intill där. En otrolig upplevelse. Råsunda.
Råsunda. och utmanar det engelska försvaret. Det var bollen i sidan. Det är ingen som får tillbaka. Nibrolin, bra läge mitt fram till mål. Till Dahlin spelar det tillbaka till Brice och skjuter det. I mål! Vilket mål! Vilket mål! Vilket mål! 2-1 till Sverige!
Råsunda är för evigt saknad för oss som har fått uppleva den.
Mm. Och den största stunden, det måste man ju ändå säga, det som vi pratade om när vi pratade om Curre Hamrin, att klockan 15.05 den 29 juni 1958. Vänta här nu, den 29 juni 1958 15.05 på Råsunda fotbollsstadion, så är Sverige just då världsmästare i fotboll.
Bergmark till Börjesson och Börjesson rakt fram fint. Sen fast in till Simonsson. Simonsson får bollen på högerkanten. Är hårt trängd där. Spelar bollen in till Lidholm. Lidholm är i fint läge. Får inte ifrån sig. Nu är han i sjukt läge. Nej, han lättar bollen. Svassar inte. Där kommer skottet i mål! Ja!
Svindlande svensk ledning i VM-finalen i fotboll på hemmaplan. Men sen vände ju Brasilien till 5-2. Stort genombrott för Pelé. 17 år var han då. Och han pratade ju ofta efteråt faktiskt om att Råsunda alltid skulle vara en speciell plats i hans fotbollsliv. Och det finns fler stora individuella insatser i arenan som kanske inte är så välkända. Vi fick från vår lyssnare Sören Blomgren. Jag gjorde 6 mål för Hammarby när vi vann Sankt Erikscupsfinalen på Råsunda 1959, då Sören var 13 år. Och nu undrar vi, och kanske även Sören, är detta målrekord av en spelare på Råsunda? Hör av er om någon kan utmana Sören möjligen. Förresten, 59, det var ju det året som Djurgården satte publikrekord på arenan för klubblag. Det är faktiskt Djurgården som har det och inte AIK. De spelade ju där på 50- och 60-talet för att kunna ta in mer publik på än på Stockholmsstadion. Och Djurgården hade 48-49 000 åskådare där någonstans i guldmatchen just 1959 mot IFK Göteborg. Publikrekord i en allsvensk match på arenan.
Alla tiders publikrekord är 52 943 på Råsunda den 26 september 1965 i VM-kvalmatch i fotboll mellan Sverige och Västtyskland. Mm. Så det är de här formella sifferuppgifterna och så vidare.
Var det inte Mats Magnussons 2-2 på Råsunda också?
Det var det absolut.
Mot
det
just
är Västtyskland. Det är också ett mycket starkt
minne. I kvalet 85.
Ja.
Och apropå kvalet 85, Tommy Engstrand, kärleksbombning den här veckan, specialutgåva denna måndag.
Ja.
När vi i samband med hans dödsfall för ett par år sedan, 2,5 år sedan, uppmärksammade honom. Hoppa in och lyssna på det. Arne Hegerfors har nyss lämnat oss, en av de största i svensk sport-tv. Engstrand var ju både radio och tv, kanske framförallt radio ändå som kommentator. Och han kommenterade ju stora delar av i radio VM-kvalet som skulle leda till VM 86. Det var tanken, men Sverige missade ju så tungt där. Men Mats Magnussons mål på övertid på Råsunda 2-2, va? Mm. Det gav ju Sverige hopp som sen försvann.
Ja, mer än hopp. Jag minns att jag var faktiskt på norra sidan där mot vilket målet gjordes. Tyskland ledde med 2-0. Västtyskland på den sidan gick ju inte att besegra. Det var ju fullständigt omöjligt. Och Sverige hämtade in och på tilläggstid sent inbytt så gör ju Mats Magnusson på passning från Torbjörn Nilsson 2-2.
Och så går Andreas Ravel ut och så kommer Mats Magnusson in och han får vara med och spela i alla fall 1,5 minut. Där kommer den chansboll till Torbjörn med 10 sekunder kvar. Och så fram till Magnusson. Han springer in i straffområdet. Han skjuter bollen. I mål!
Tommy!
Lite klok!
Och då gick vi ju och ropade och skanderade i betongen där. Så det hördes i grannkåkarna att Mexiko, här kommer vi. Va? För att VM 86 avgörs i Mexiko. Sen förlorar ju Västtyskland sensationellt mot Portugal hemma. Det är ju det som välter.
Och där spricker Engstrands röst.
Rösten spricker när det är 2 minuter kvar. Han säger det är 2 minuter kvar och jag ger inget hopp. Tyskarna nickar ju underkant på ribban och sköt i stolpen och sköt i huvudet på målvakten och i huvudet på domaren. Och det var mycket. Men det gick inte.
Jättebra bild utav Råsunda kontra Friends då. Vad säger du, Andreas?
Alltså, Råsunda ligger alltid närmast hjärtat.
Ja.
Det är där allt började.
Nej, men Friends Arena är ju en överlägsen arena på så många sätt. Mm. Det de glömde var logistiken. Det var, ja, det här logistiken på Friends är ju fortfarande en fullständig... Det är så dåligt. Men Råsunda hade ju... Alltså när det var derby... stängde ju polisen av. Alltså man snackar ju om att det är mycket problem med ordningsstörningar och så nu. Det är ju ingenting mot hur det var. Det glömmer vi bort. Mm. Men på den tiden var det ju avstängt och då skulle ju, om AIK spelade derbyt så hade ju AIK norra sidan som vi sa och motsvarande klack. Även om det inte var så många, för vi gillar ju inte att åka till Råsunda. Djurgården, Hammarby hade södra. Då skulle ju södra gå ner till tunnelbanan Solna centrum. Och AIKarna skulle ju gå till tunnelbanan Eckerosen då, som ju ligger en liten bit åt andra hållet. Och då spärrade de ju av. Den här Ekensbergskyrkan har ju upplevt enormt mycket. För polisavspärrningarna var ju där. Och tänk de som bodde i de här kåkarna precis intill. Det var livat på den tiden. Det låg ju en bensinmack också vid den södra, på andra sidan Frösundaleden vid södra sidan. Det var en BP-mack en gång.
Nu känns det som vi börjar komma till det som vi tar till fikat.
Aha, okay.
Tack för bilden utav Råsunda fotbollsstadion. Frågan till dig nu, Andreas, apropå nästa veckas kärleksbombning, för det blir en liten specialare. Vad tror du att du skulle göra för tid egentligen på Vasaloppet?
Oj.
9 mil på skidor mellan Sälen och Mora.
Vilken tid skulle du göra? Det var frågan.
Det är inte mycket muskler här, så stakning hade inte varit min starka sida.
Det hade blivit mer muskler.
Och det här med stakningen, de använder inte benen längre i längdskidåkning. Nej, det är bara staka.
Jag hade inte gjort någon hidundrande insats där, kan jag säga. I mål skulle jag väl ta mig, men ja, det är ingen framskjuten placering om man säger så.
Halvmaran är bättre.
Nej, men.
Första söndagen i mars, alltid Vasaloppet, och det är då för 100:e gången.
Och det firar vi med en extra kärleksbombning. Det är redan kärleksbombat av dig, Lasse. Men nu så trycker vi till en andra gång. Det är värt det. Kärleksbombning nummer 2 utav Vasaloppet som kommer kommande vecka. Så vi drar ingen lapp, utan vi bara helt enkelt utser Vasaloppet kärleksbombas nästa vecka. Vad tror ni om det?
Så det är alltså 100-årsjubileum både för Allsvenskan och Vasaloppet?
Ja, precis. Allsvenskan startade ju 1924 och Vasaloppet ett par år tidigare, va? Men det är det hundrade loppet för Vasaloppet, och det är det vi ska fira nästa vecka.
Ja, strålande. Ja. Lycka till med att hålla dig skadefri och sjukdomsfri. Det låter ju lite destruktivt det där båda, tycker jag. Så jag säger lycka till med att
håll dig
skadefri.
Bra.
Yes. Tätkänning efter 9600 meter vid klockringning i Paris på Stade de France. I finalen på 10 000 meter, det ser jag framför mig.
Yes. Och apropå att du precis gick iväg, Andreas, här för en stund sedan och pratade med dina agenter, så är det samma firma som hjälper Sara Sjöström. Så en sista hälsning också, vi pratade om henne i början här, Lasse, också till Sara Sjöström. Apropå OS i Paris, om hon vinner olympisk guld där i Paris. Hon hade ju bekymmer ju senast i Tokyo med anledning av en isfläck som hon föll på. Och tar ett nytt OS-guld. Med tanke på att hon är den främsta i VM-historien med långbana nu, guld 13 och 14, så är ju frågan om hon inte också då kommer kunna koras till, ja, utav många i alla fall, Sveriges främsta idrottskvinna genom tiderna.
Ja, hon ligger ju framme i den diskussionen redan nu. Vi läste ju Anders Lindblad i Svenska Dagbladet. Han är sekreterare i guldmedaljnämnden och sitter med Idrottsakademins nomineringsjury. Han vet vad han pratar om. Och då ska vi lyssna.
Mm. Avslutningsmusiken. Vad kör vi?
Kan det vara OV AIK? Ändå Råsunda.
Solen stiger över Råsunda.
Ja.
Alla som inte är AIK-are får helt enkelt...
Det är ganska många.
Hålla för öronen.
Det är ganska många.
Jag tycker så här med de här inmarschmusiken som är i fotbollen framförallt, även hockeyn. Det spelar ingen roll vilket lag man håller på. Jag tycker det är så maffigt överallt. Mm. Och den här är ju majestätisk.
Ja, solen stiger över Råsunda. Det gör den faktiskt fortfarande, för Råsunda är ju en stadsdel i Solna, ska man veta.
Tack, Andreas Almgren, och lycka till framöver med satsningen mot kvalificeringen framförallt till Paris OS.
Tack så jättemycket.
Verkligen, och tack för idag.
Vi hörs igen om en vecka.
Hej, hej. Hejdå.
Oh,
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.